Podplay.
Hej och stort tack för att du lyssnar på den här podden som heter Snutsnack. Jag har givetvis en gäst idag och gästen heter Magnus. Vi får höra om ett minne där varken omhändertagen, gripen eller misstänkt är inblandad. Mycket spännande att höra hur Magnus upplevde den här händelsen. Kommer alldeles strax. I avsnittet på Patreon så pratar vi lite om narkotikabekämpning, lite läget i Piteå. Vi får också höra om en väldigt stor finne där en utredare behövde hjälp när finnen blev aggressiv. Patreon.com/snutsnack för att lyssna på bonusmaterial med Magnus och med många andra av mina gäster. Annars finns vi på Facebook och på Instagram självklart. Ha nu en riktigt trevlig lyssning och så hoppas jag att ni är försiktiga där ute.
13.10
Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Magnus.
Tack.
Ja, vi hann prata lite kort här innan vi började spela in. Och jag vet ju att du sitter uppe i de norra delarna av vårt vidsträckta land.
Ja, det stämmer bra. Piteå närmare bestämt.
Mm. Piteå, är det enda stället att jobba på eller har du också så många åkt ner till Stockholm och sen dragit till hem över igen?
Nej, alltså jag har inte varit ner till Stockholm, men det är inte enda stället jag jobbar på. Jag började den här karriären ganska sent, poliskarriären. Så att, men jag har varit i Västerbotten, i Skellefteå, gjorde min aspiranttjänstgöring. Sen åkte jag därifrån till Luleå där jag var i 2 år innan jag fick tjänst då i Piteå där jag bor. Mm. Sen ett antal år tillbaka. Så att, jag har varit här uppe och härjat på, men jag har inte när över någonting. Jag
har,
inte varit.
Nej. Har du dina rötter? Är du uppvuxen i Piteå-trakten eller?
Nej, jag är jämte i grunden. Jag är från Östersund.
Aha.
Där är jag uppvuxen. Ja. Uppvuxen i Östersund och sen har jag bodde i Sundsvall ett tag innan jag flyttade hit upp.
Så om några år är du uppe i Treriksröset eller Haparanda någonstans?
Ja, jag försöker låta bli. Det är helt emot mina värderingar och principer. Jag gillar inte snön när jag hamnar här uppe ändå.
Då är det ju tufft. Nu börjar väl snöa snart, det är ju september.
Ja, fy fan, uff.
När kommer första snön där? Det är olika såklart. Men...
Nej, det är olika. Det är nog ett tag bort än tror jag. Nu kan det komma lite grann någon gång. Inte så långt bort lite kommer, men det är ofta så försvinner det och så dröjer det till slutet på november, början på december där kanske. Som det börjar komma och ligga kvar. Men det är olika. Ibland kan det komma tidigare. Så att men det börjar bli så kallt.
Ja. Det är det. Mm. Ja, det är klart. Men du säger sen karriär, alltså sen... polisiär karriär. Vad har du gjort i livet innan du började det polisiära?
Ja, hur du. Jag har pluggat, läst energimarknadsingenjör som jag sedan aldrig har jobbat med för övrigt. Men sen träffade jag en tjej och flyttade hit upp och jobbade som säljare, som resande säljare.
Aha.
Ja, så att jag brukar säga det. Folk frågar mig varför jag slutar som säljare. Så jag läste på att köra bil och prata med folk. Så då tycker jag polisyrket var ett jävligt bra val istället.
Men du får köra lite bil där uppe också.
Ja, det blir några mil. Nej, men ja, så är det. Det är som resande säljare helt enkelt. Mestadels innan jag blev polis.
Och i de norra delarna också av landet då som du sålde på?
Ja, precis. Från Sundsvall och norrut. Så att halva landet kan man väl säga.
Ja. Men okej. Okay. Maskiningenjör har du pluggat till, du har aldrig gjort det, bara som säljare. När dyker det upp liksom tankar kring att byta jobb då?
Ja, alltså polis har ju som säkert för många andra varit en barndomsdröm. Så att jag sökte faktiskt när jag flyttade till Sundsvall och började plugga där i början på... runt millennieskiftet någon gång.
Mm.
Och nu är jag inte helt säker. Jag kom på någon intervju men sen var det ingen mer. Jag vet inte om man stängde intagningen eller det var där. Men det skitsamma, jag var väl helt enkelt inte lämplig för att ta mig in då. Och fortsatte att plugga och sen så blev det som det blev. Bara fortsatte jobba, man har kanske haft det så bra. Och så har man jobbat på och så började jag väl att fundera egentligen. Jag fick någon som nämnde det till mig och sa, men ska du inte testa och sådär. Så tänkte jag, ja men vad fasen, jag kastar in en ansökan igen. Jag har ju som ändå varit en dröm sedan man var liten och så, och så gjorde jag det och så, ja, så gick det hela vägen den gången.
Och vad var det för ålder på dig då när du kom in?
Jag kom in 2011 och jag är född 4. Så då får vi räkna baklänges. Men jag var ju mellan 30 och 40.
Så, så du var ändå en hyfsat mogen man då?
Ja, i alla fall på pappret. På att säga. Men ja, nej, men åldersmässigt, ja absolut. Men jag känns det. För mig har det nog bara varit bra, tror jag.
Ja, men du var närmare. Du var 37 då, om jag räknar. Alltså,
ja, precis. Något sånt
här. Ja.
Ja. Mm.
Jo, men när killen börjar närma sig 40, då börjar väl låna upp sig lite i...
Då börjar man mogna.
Ja, men lite så. Ja. Jo, men det, alltså, det är ju lite så.
Ja, men det är ju så. Så är det, absolut. Men det är lite roligt, för när jag sökte så gjorde vi fystest, jag bodde här uppe.
Mm.
Så gjorde vi fystesterna när jag är i Umeå, och det är ju då 22-23 mil som jag åkte dit. Och då, när man då skulle göra de här, skulle man anmäla sig när man kom dit, och de gjort toller. De som är född, det här intervallet står det här, och där stod ett gäng, och så var nästa intervall stod ett gäng, och så till intervall stod ett gäng, och så var det jag och typ en till i liksom äldsta intervallet. Och då sa hon det, hon som satt där, att du sjunger på sista versen. Man var ju liksom precis det man ville höra när man skulle göra skyttest. Men nu är det ju många, det är ju ganska många nu som är lite äldre när de söker, känns det.
Ja, jag hade Rickard som gäst här, en kille. Han var ju 47 bass nu ute på aspiranten.
Ja. Det är ju skitkul.
Ja, så det är kul. Ja. Men det är ju alltid kul liksom när det är blandat. Det blir ju roligt.
Jo, det tycker jag. Jag tycker det är jättebra.
Men hur var det att hänga med kidsen då? För det var väl de som var i alla fall en dryga 10 år yngre än dig då kanske?
Ja, men det var ju ganska blandat. Jag läste ju på distans.
Ja, du gjorde det. Mm-hmm.
Ja, så jag läste från Norrbotten här uppe. Vi var 4 stycken i våran termin från Norrbotten och så vi åkte ner. Då var vi i Stockholm på Sörentorp var ungefär en gång, alltså en gång i månaden ungefär. Var fjärde, var femte vecka var ner, så var det en vecka. Men det var jättebra. Det var ganska blandat. Jag hade en kille som pluggade med mig då, som jobbade i Boden nu. Han var till och med ett år äldre än mig. Så vi var nere tillsammans, och så var det två tjejer som var lite yngre också. Men sen var det folk från hela landet, och det var ju ganska... den yngsta var väl 20 var han väl, och sen den äldsta var väl han som var då, alltså som oss och som mig.
Mm.
Så det var, jag tycker det var bra. Det är ju, man får ju som anpassa sig lite grann, och det är klart man har ju mycket, man säger att erfarenheten är bra, men det är ju även, man har ju även hunnit lägga till med en del olater. Det är ju bra att få umgås med de som är lite yngre också.
Ja, men det är nog bra att blanda sig upp lite grann. Mm. Men det här distansgrejen då, som när jag hörde att det kom, tänkte, ska det funka överhuvudtaget att utbilda poliser på distans? Men hur tyckte du att det funkade?
Ja, för mig var det ju... Jag tycker det funkar jättebra. Sen är det ju lite... Man måste ju ha ändå lite disciplin och plugga hemma vid och sådana saker. Men för mig var det en förutsättning. Jag menar, en sambo som jobbar och har sin firma och så 2 små barn liksom, det var inte ens på kartan och liksom veckopendla till Umeå eller till Stockholm för att plugga, utan det var en förutsättning. Sen var vi ju en dag i veckan, vi hade vår självskyddsträning i Kalix, så var vi en dag i veckan där. Sen hade vi 70 i Boden, så var vi en dag i veckan där. Så det är ju, jag menar, det är ju, det är ändå 7-8 mil till Boden, 12 mil till Kalix, så det är ju ändå. Det är en sanning med modifikation att det är distans. Man var ändå ute mycket och åkte, men jag tycker det funkar superbra. Vi hade ju jättebra instruktörer här uppe och även på skolan såklart.
Det är ju ett praktiskt yrke så att säga. Det är lite sådana hands-on-övningar som man inte kommer undan riktigt.
Nej, man måste ju göra dem där. Det är ju bra, och det blir ju mer. Det hörde vi ju när man pratade med de som gick på på campus som var nere på både de man har pratat med efteråt i Umeå, men även de som gick i Stockholm upp Sörentorp, att de, jag menar, när vi var sköt en dag eller en halv dag eller en dag i Boden liksom, då var vi fyra stycken och en instruktör. Vi fick ju hur mycket tid och hjälp som helst jämfört med de som går nere på, alltså, stationära utbildningarna som kanske som en hel klass, och så har de, ja, hur lång lektion de nu har då. Men vi fick ju väldigt mycket fokus på det. Mm. På så sätt är det ju superbra.
Just det. Ja, det låter ju, ja, det låter bra. Men sen Norrland då, hur är det att jobba i Norrland? Man säger det, en del som har jobbat då till exempel varit Stockholm City, och sen känner de att nej, nu drar de rötterna, drar mig tillbaks mot Norrland. Säger att ibland, ja, men det är som ett nästan annat yrke liksom att komma tillbaks. Men du som bara har varit där uppe då, hur har det varit?
Jag tycker det har varit bra. Som sagt, det, som du säger, många som drar sig tillbaka när man jobbar ett tag. Jag har ju aldrig fått prova på att vara nere i, om man säger, hetluften på det sättet. Men vi får ju göra, man får göra ganska mycket, eller väldigt mycket. Mm. Man får ju vara med hela vägen. Och, ja, men från tidiga ingripanden, brottsförebyggande arbete, tidiga ingripanden. Det kan vara orosamtal på skolor, det kan vara, ja, men allt egentligen, till, hela vägen egentligen till att redovisa ett ärende. Mm. I slutändan. Så att i mångt och mycket så tror jag att det är jäkligt nyttigt, framförallt. Mm. För att kunna utbilda sig, alltså förkovra sig och gå vidare, så tror jag det är jättebra. Mm. Sen ska man väl vara ärlig säga att det kanske inte händer lika mycket här uppe som det gör i storstäderna.
Nej, det är klart, men det kan ju bli oerhört. Mm. Jag jobbade ju, kom ut som ny och jobbade på Norrmalmspolisen i Stockholm, men det är ju väldigt, väldigt, alltså det är absolut inte ett sånt spektrum av jobb som jag kan tänka mig mer ut på landsbygden. Man behöver inte komma långt ut från Stockholm för att liksom åka på viltolyckor eller vara på saker som jag aldrig har varit på under min polisiära karriär till exempel. Nej, så jag tror nog att man blir mer mångfacetterad liksom om man jobbar ifrån storstan.
Ja, det tror jag. Alltså man kanske inte blir lika skarp och vass, alltså på spetsen på vissa saker som man kanske får om man jobbar nästan bara med det, men det säger sig själv. Men vi blir nog kanske lite bredare, det ska jag tänka mig. Mm. Sen så blir vi kanske inte alltid, alltså ibland kan det bli lite praktiska lösningar också, det är ju avstånd. Det är klart att liksom, Vi pratade förut om Lotta som är en kollega till mig. Mm. Vi jobbar i samma polisområde, eller vi jobbar i samma lokal polisområde i Pite Älvdal, men hon är ju ändå liksom 12-13 mil härifrån. hon jobbar ju i Arvidsjaur och jobbar i Piteå, och det är ju rätt långt emellan. Så att det, ibland så finns det ingen patrull där, och så får man en kall svart novembernatt får man sätta sig och åka dit för att det liksom är, ja, vad det då är för jobb. Men det är klart att det blir de här avstånden, så ibland får man vara lite praktisk. Man får kanske få ringa och prata och försöka lösa saker på telefon ibland. Och vissa som man kanske ibland skulle vilja känna att det här är någon som kanske skulle behöva få komma till oss och vila eller sådana saker. Det är inte alltid praktiskt möjligt helt enkelt. Mm.
Vad sitter du på för tjänst idag? Vad är din tjänst?
Ja, just nu så är jag faktiskt fram till den 16 oktober inne på en rehab för mitt blodtryck som var alldeles för högt där. Men jag är yttre befäl i grunden. Så jag jobbar som yttre befäl i yttre verksamheten. Mm.
Just det. Och yttre befäl då? Jag tänker på det. Hur kände du under en tid liksom så här, men jag vill bli yttre befäl, eller har du fått den frågan liksom under resans gång, eller blir man liksom uppgraderad till det när man har tillräckligt många år på axlarna så att säga?
Nej, men jag tror nog att för det första när jag sökte till polisutbildning, jag har jobbat som säljare och jag var egen företagare inom det och jobbat som anställd, jag har sagt att det ska bli så jäkla skönt att liksom göra det som kommer till mig och som folk säger åt mig att göra. Jag ska inte ta någon mer plats än så, men det höll ju inte så länge. Så, för jag har ändå ett ganska stort driv när det gäller att komma ut och jobba. Jag tycker det är roligt när det händer grejer. Och det där, det görs ju när det blir liksom ändå lite större grejer, eller att det händer att man måste liksom sortera upp ut och det blir, så har jag som alltid egentligen naturligt, inte så att jag tagit det liksom ifrån någon annan, men det har blivit naturligt för mig liksom att kliva fram och nu gör vi så här och tänker vi så här och ja. Mm. Och den biten, så att för mig var det något naturligt steg att söka. Sen är det, tror jag inte det är som jag gissar, att det kanske var mer så förr, att det var, men du har jobbat längst, nu får du den här tjänsten. Mm. Så är det nog inte nu, utan nu är det mer, tror jag, ja, är du lämplig så då är det aktuellt. Men du kan ju jobba i 10, 15, 20, 25, 30 år och kanske fortfarande inte känns som att, ja, men du ska nog inte göra det.
Nej,
då ska man inte göra det. Så det tror jag är borta lite grann. Utan det är mer, jag var ju yngst av dem i tjänst av dem som sökte när jag sökte.
Okej. Hur mycket tror du att du har med dig liksom från säljyrket? Jag menar, om man har kuskat runt som säljare och surrat med mycket människor högt och lågt och sådär. Har du med dig någonting från det yrket in i polisyrket?
Ja, men det tror jag. Jag tror jag har ganska mycket från det. Lite grann, där var man ju tvungen att vara lite som en kameleont. Alltså, man får rätta sig efter de miljöerna man kom in i. De kunderna man hade där, de är ju olika, liksom stora, fina kunder med mycket pengar. Och så nästa ställe, då var det liksom mindre verksamheter. Och så får man rätta sig efter det. Och det är ju samma här. Alltså, jag måste ju ganska snabbt läsa av en situation när jag kommer någonstans. Och så får jag anpassa mig helt enkelt och så börjar jag jobba därifrån. Så det är klart att jag har. Och sen är jag ju... Jag gillar att prata med folk och jag gillar att prata. Så att, och det är ju en fördel också. Man har den... För mig så är det att liksom är någonting bra. Det är, för mig är det skills att kunna liksom prata med folk.
Ja, men jag tror absolut det är en fördel. Jag tror jag har nämnt... Jag jobbade ju med en polis vid ett tillfälle. Han sa till mig, det ska du veta, Hasse, jag pratar bara med bus om jag är tvungen.
Ja, det är man är aldrig tvungen.
Men jag kände så här, shit, alltså, då har man redan där begränsat sig ganska mycket. När man sätter den ribban, liksom, att jag pratar bara om jag blir tvingad, för annars så har jag ingen lust. Liksom. Jag tror att det ger sämre förutsättningar för att göra ett bra jobb.
Det tror jag absolut. Det är ju, sen är det ju, vi måste ju vara lite nyfikna. Och så måste man ju ändå vara ännu mer. Jag har ju haft, innan jag blev utbefäl, så jag har ju haft min förkärlek inom polisarbetet där, som det jag tror du också håller på med, narkotikarbetet. Det är liksom, det tycker jag är, ja, jag tycker det är så jäkla roligt att jobba mot narkotika. Jag tycker inte att narkotika är roligt, men jag tycker det är roligt att jobba mot narkotika. Jag tycker det är intressant. Och där måste man ju liksom, där måste man ju hela tiden ha liksom örat mot rälsen och lyssna av vad som händer och vad sker, och speciellt där vi jobbar, för vi har ingen stor organisation som jobbar runt omkring oss liksom och ger oss tips och information och det här händer, och utan det får man i mångt och mycket vara lösa själv.
Ja, ta reda på mycket själv. Ja,
ja, så att, och då är det ju, då måste man ju kunna prata med folk, så är det.
Ja, det är intressant. Vad tänker du kring, det är ju det var ju redan en legaliseringsprocess på gång, men nu har den ju vuxit sig väldigt, väldigt stark, och man hör ju ganska mycket liksom från olika flanker menar på att en legalisering av till exempel då soft drugs, som man sa till exempel, men cannabis kan vi ju ta då. Tänker du på sånt i ditt yrke som när du jobbar med det? Liksom? Jag måste säga att när jag jobbade med det, jag tänkte väl lite på det. Jag jobbade egentligen bara enligt gällande lagstiftning. Så, men är det någonting som ni får höra mycket när ni är ute på fältet och sådär?
Ja, men så är det ju. Visst är det så. Alltså de diskussionerna kommer hela tiden. Och om man ska vara ärlig, det är ju inte många kollegor, inklusive mig själv, som är lika påläst om det som de som brukar det.
Nej,
de är ju väldigt, väldigt pålästa och har ju bra argument. Det måste man ändå ge dem. Liksom. Vi har en lagstiftning att jobba efter. Men de är ju pålästa och har ju oftast ganska bra argument. Sen är ju inte de argumenten de som vi använder kanske. De utelämnar ju saker också. Så är det ju alltid. Det är ju bara att titta på vart som helst i samhället. Så man lyfter ju fram det som är till ens egen fördel oftast. Så att, men... Det är klart att man funderar, och jag tror ju inte på en legalisering av cannabis till exempel.
Nej.
Som i många andra ställen i världen. Och det är inte för att jag tror kanske inte att det är den farligaste, alltså farliga, jag tror inte att det är farligare än alkohol till exempel. Alltså,
Just det.
det är inte okej, men alkohol är ju också liksom en kraftigt framkallande drog, om man får uttrycka sig lite kraft. Så.
Ja, absolut.
Men jag tror att det är det ekonomiska runt omkring, där man pratar om att liksom, ja, men det är, om vi bara legaliserar så försvinner mycket kriminalitet och hela den biten. Jag tror snarare att det kan vara tvärtom. Det är inte så att de här större kriminella organisationerna sätter sig på kammaren och bara, jaha, vad ska vi göra nu då? För nu är cannabis legaliserat. Det kommer de inte göra. De kommer ju fortsätta. De kommer ju liksom bara öka, kanske, ja, framställa bättre grejer, hålla bättre priser. Legaliserar man det så kanske det är fler som börjar bruka.
Just det.
Det kanske finns många med liksom ett rättspatos som har låtit bli och testa, för att man liksom, ja, jag vet inte, jag tror inte att det är bra i alla fall, det tror jag inte.
Nej.
Och det har inte att göra med själva drogen, alltså drogandet, utan det är, jag tror bara att det kommer att föra med sig ännu mer grov kriminalitet runt omkring hanteringen av det.
Ja, nej, men den här diskussionen, man märker, den har ju inte blommat upp nu. Sverige är ju fortfarande väldigt liksom, vi är ju väldigt repressiva när det kommer. Vi har ju en väldigt liksom strikt repressiv narkotikalagstiftning, om man tittar internationellt och sådär, så är vi ju
Ja.
väldigt, men ja, vi får se vad som händer i framtiden.
Ja, det blir intressant.
Ja, men man har ju stött på oerhört mycket intressanta personer, som du säger, de är pålästa i den frågan, men kan ju också vara oerhört pålästa. Det blev ju många, många roliga samtal, tycker jag. Det behövde inte ens röra narkotika, men just den, jag tyckte det var intressant, för att man levde liksom i en liten bubbla när man jobbade civilt bland liksom de här brukarna, missbrukarna och säljarna, och vi var poliser, var ju en del av den där bubblan, och det blev som liksom familj, vore vi kanske överdriva och säga,
Ja, men så är det ju.
man är liksom, och det är nästan som att hela ordnings, alltså alla ingripande poliser också är utanför den där bubblan, för det är ingen riktigt som förstår vad vi gör och sådär. Så det, men det fanns en viss förståelse där mellan liksom de man träffar på, och det var väldigt sällan som det var liksom slagsmål och sådär, måste jag säga.
Ja, det, alltså jag tror inte jag varit med om det en enda gång egentligen, att jag har fått slagits med någon som vi har ingripit mot när det gäller narkotika. Man har fått ta i dem kanske, det har man fått gjort. Men det är intressant det du säger, tycker jag, för det är nästan en liten skev, alltså, relationsbild. För man blir någonstans, alltså, ja, men nu gör jag det inte just nu, jag jobbar inte med det just nu förutom
Nej.
i den vanliga verksamheten, men det är ju fortfarande liksom, det kan ju höra av sig någon eller komma fram och snacka på stan, och man liksom, ja, det blir en skev relation. Man är som kompisar fast man inte är kompisar. De har ju full respekt för det jobb vi gör, och jag är någonstans måste ju också ha respekt för dem som individer. Jag behöver inte respektera det de håller på med liksom, men för dem som individer måste jag ändå ha det. De är ju i den situationen de är, och de lever det liv de gör, och jag är där och någonstans sabbar jag ju för dem. Så är det ju.
Absolut.
Jag gör ju det, och det får jag så man respekt för, att de tycker inte att det är kul, de tycker inte att det är okej. Men det där har man ju lärt sig också liksom nu har inte jag jobbat jättelänge, men åter tillbaka till det här med att bara man kan prata med folk, så är det ju, kommer man jäkligt långt. Och det är därför,
Verkligen.
tror jag, som det är så. Att man blir som, inte kompisar, det är inte så att jag umgås och går ut och tar en fredagsöl med någon av dem. Men träffar man på stan så är det ju jättemånga man stannar och snackar med.
Ja, det är lite häftigt på ett sätt faktiskt.
Ja, och sen kanske det också är en småstads...
Ja, men det hände här också. Nej, men det hände. Jag
Ja,
fick
det är
ju,
så. Ja.
ja, efter jag hade slutat, fick ju meddelanden liksom på Facebook och så där, tjena, hur är läget liksom.
Ja,
Så
men
att,
och det
ja.
är ju lite kul ändå.
Absolut.
Alltså,
Ja,
ja, jag tycker det är kul.
det hela, jag frågade en av mina gäster, jag tyckte det var så intressant svar. Jag frågade det här med, kan man mentalt förbereda sig mer för det man kommer möta som polis, och man kommer ju möta så otroligt udda saker så det kanske man inte kan. Men han sa, nej, men man kan förbereda sig rationellt liksom i tanken, att till exempel att om man ska komma på en trafikolycka och folk har dött, så kan man rationellt förstå ungefär hur man kommer reagera. Men man vet inte, han sa det är som att bli förälder. Man tror innan man kan rationellt förstå sig, ja jag kommer bli glad när jag blir pappa till exempel. Men det är någonting helt annat när man blir det. Går bara att bli det, det går bara att uppleva det för att kunna veta det liksom.
Ja.
Och jag tyckte det var ganska bra så här, förklaring för de som kanske inte kanske de som är föräldrar och de som inte har varit med om konstiga saker, att man måste liksom på något sätt vara där för att veta hur man själv reagerar.
Ja, men det tror jag.
Ja. Men du, jag ber ju om minnen här. Jag får ju fantastiska minnen från alla våra poliser här ute i avlånga landet. Vad tänkte du kring när du fick sortera liksom i hårddisken?
Ja, alltså det finns ju mycket grejer så, men jag återigen med mognaden att göra. Jag har väl egentligen en sak som har ätit sig fast, och det har egentligen inte med det är ju ingen annan inblandad än jag och en kollega. Och det har att göra med en olycka helt enkelt, som vi själva råkar ut för när vi är ute och kör. Aha. Det är väl det som liksom, det har jag burit med mig, och det tänker jag på, inte varje dag, inte nu, men väldigt, väldigt, väldigt ofta. Och det blir lika känslomässigt jobbigt varje gång.
Berätta, vad hände?
Det var min sista helg som jag jobbade i Luleå innan jag flyttade till Piteå. Men i slutet i alla fall av min tid när jag var i Luleå, så jobbade jag med en kollega. Vi får på radion helt enkelt en annan patrull som säger att de står och har en frihetsberövad. Någon som de har tagit för en misstänkt drograttfylleri, som de står och pratar med, och de ropar på sig att nämner en bil som vi har letat efter lite grann, och en person som vi vet brukade transportera ganska mycket narkotika och även vapen. Inte åt sig själv, men åt andra. Och ja, vi bestämmer oss för att liksom försöka köra och möta och se vart, om vi kan få syn på den här bilen och kanske stanna den och kontrollera. Men vi kommer fram till i princip nästan där de står, och vi har inte mött den, och då finns det, vi liksom resonerar och vi kommer fram till att det finns egentligen bara ett ställe dit den kan ha tagit vägen. Och det har ju att göra med vägnätet och sådana saker. Och vi bestämmer oss för att liksom ligga på lite grann, köra så att vi inte liksom över för vår förmåga. Det var jag som körde. Jag får ju liksom inte köra över min förmåga, men vi ligger på lite grann. Det där var ju på vintern, så det var ju vinterväglag, så vi kör åt det hållet, vi kommer, svänger av, vi har fortfarande inte kommit i kapten, vi svänger av en större väg, kör ut på lite mindre vägar, det är som ut mot i Luleå, inte skärgården, men ut mot vatten, på lite mindre vägar, ut på några små halvöar och grejer. Och
just det.
Vi hade ju då fått de här Pohlman i bilarna med kartfunktionen, som visar med GPS och vad man ska köra. Och vi ligger på, vi börjar närma oss den här där vi tror att det ska vara. Och jag är inte jättevan att köra med den där. Jag gör som jag alltid har gjort. Jag läser vägen när jag kör. Alltså försöker läsa hur terrängen ser ut. Och det är en smal väg. Och så på en raksträcka så ligger jag på lite grann. Kör lite fortare, så blir det en svacka. Och så ser jag ju innan jag går ner i svackan att vägen fortsätter. Det är flera hundra meter. Så då drar jag på lite grann. Så när vi kommer upp i svackan så blir jag uppmärksam på att vägen svänger 90 grader höger, och det är en upphuggen skogsgata egentligen som bara fortsätter rakt fram. Så att jag ropar ju bara till min kollega, håll i det och försöker som att, men det går ju nästan bara rakt fram. Så vi sliter bort de svarta plastdetaljerna på polisbilen på sidan, eller på, som många bilar har, men svarta plastdetaljer på sidan sliter vi bort mot en sån här stor tjock telestolpe. Och så hoppar vi över liksom ett krondike, slår i och landar på taket. Och ligger då i ett dike på taket och det kommer inte ut. Och radion är ju sönderslagen. Min handstation ligger någonstans. Och man är ju jätteschockad. Och man känner hur det börjar. Och då kopplar man inte så här i efterhand. Ja, men det är diesel. Att diesel ska antändas, det är ju inte så troligt. Man känner hur det börjar lukta liksom drivmedel. Man tänker, fan, det är bensin. Och så, ja, men det är mycket som börjar snurra helt enkelt. Och,
ja, det är klart.
Så det, till slut så lyckas vi ta oss... Jag lyckas först ta mig bak på något sätt. Ta oss loss. Vi sitter ju fastspända. Ta oss loss och komma i baksätet på bilen efter många om och men, få ta loss liksom bältet, kopplet med alla grejer och så ta baksidan av batongen och knacka den här liten sidoruta och lyckas på något sätt. Han, det var lättare för han, för han är mindre än mig. Jag var lite rundare än honom, men lyckas ändå liksom krabbla oss ur där efter mångt och mycket. Och bilen, det är ju skrot. Det är ju ingenting kvar av bilen, och försöka liksom få kontakt med kollegorna med telefon och att de ska komma och hämta oss. Och där och då så är det som, ja, det är jobbigt och man är inne i det liksom, och vi åker tillbaka till stationen i Luleå och ja, sätter sig och liksom avrapporterar, skriver det som vi absolut bara måste prata lite grann. Vi åker förbi sjukhuset också och gör lite, ja, men de tar lite, kollar oss så att vi är okej och sådär. Och så sen har jag två kollegor som skjutsar mig till Piteå, för de säger, du får inte köra själv. Utan de skjutsar mig. Och när jag kommer hem då, de ska gå och lägga mig. Och det där var ett, tyvärr, vi jobbar 17.04. Så vi börjar 17, slutar 04, tror jag, hemma. Så där. Då vi åkte lite tidigare, så jag var väl hemma vid kanske 2:30, 3 på natten. Mm. Och när jag kommer hem och går innanför dörren och känner att jag ska gå och lägga mig, då tårarna bara sprutar. För då börjar jag tänka, jag gick och hämtade mina två döttrar, än idag, nu är de 12 och 16. Men jag gick och hämtade dem liksom och la dem i sängen. Och jag bara grät. Oj. Så att, ja, men, ja, det är ju liksom, ja, en halv meter längre åt sidan. Då hade jag hade inte klivit ur bilen, så är det, liksom det. Då hade det varit färdigt. Så att, det är väl egentligen det som jag bär med mig. Och det är ju hela tiden egentligen. Jag tycker det var super, superjobbigt.
Men du var ju liksom före din hjärna så att säga där då. Utan då hade du kommit i kapp. Alltså, när du stängde dörren hemma, då kom bandet liksom i synk med tiden på något sätt. Och, och du förstod att du hade kunnat liksom förlora allt du hade där med döttrar och...
Ja, men allting liksom, med mina döttrar, med sambo, ja, men alltihopa liksom. Och då ställer man, är det värt det? Det är det som man ställer sig frågan liksom, och det gör jag fortfarande. Och det, visst har det varit situationer efter det också där liksom den här, ja, jaktinstinkten och reptilhjärnan kopplar in och man känner, men oftast så kommer man på liksom att, nej, men vet du, Magnus, du har varit med om det här, det är inte värt det. Ta det lugnt. Mm. Det är liksom, det är inte, ta det lugnt och liksom gör det liksom det du absolut måste bara, men inte mer än så. För att det, och det ska man ha med sig, tycker jag, framförallt, ja, alla ska ju ha med sig det där, likväl som man utbildar sig och det med vapen och skytte, så många liksom, ja, men varje gång du tar ut vapen du får tänka att, ja, men idag kanske jag måste mentalt förbereda sig. Men bilkörningen är ju det säger man ju ofta att det är liksom kanske det farligaste vi gör. Och för mig så var det ju rätt uppenbart att det är ju faktiskt det. Det är det farligaste vi gör. Så att jag får ofta och mår dåligt över det ganska ofta också. Över det som hände.
Men jag tänker, när du kom hem där, du öppnade dörren, kom hem och du säger att tårarna bara kom det bara som ett helt plötsligt liksom, det bara liksom forsade över dig, eller hur kom det krypande, eller hur?
Nej, det kom väl krypande lite grann. Jag kom hem, stängde dörren liksom och började tänka efter och bli känna, alltså, det här emotionella och liksom skulle, ja, jag gick in till mina respektive sovrum till mina döttrar och det liksom då, nej, det gick inte att hålla tillbaka, utan det bara.
Hur reagerade de då? De var ändå, om de var 12 och 13, var ändå ganska liksom.
Ja, nu, nej, men det här var ju, de var ju de, det här är ju då, måste jag tänka, 2016, det här är 8 år sedan.
Ah, okej.
Okay, nej, lite... sex år sedan. Nej. Så de var ju ändå bara 6 och 10 år, så jag tror det var som inte, det var som inte, inte mer än så, utan det, ja, det är ju... Jag tror inte ens att jag har pratat med dem om det efteråt. Jag har pratat om att olyckan har jag, det har vi pratat om, men inte liksom att...
Du kom in och hijackade dem mitt i natten.
Ja, nej, precis. Jag kom bara, nu kom. Nej, men inte på det sättet har vi liksom pratat om det efteråt.
Men jag tänker på kollegan där då. Hur liksom snackade ni någonting om det där? Hur fick han och liknande upplevelser? Vet du hur han reagerade?
Nej, alltså ja, men det var väl jobbigt för han också. Vi pratade lite grann efteråt och vi hade ju som debriefing dagen efter dagen efter. Jag åkte ut, man åkte tillbaka till jobbet då. Och det är klart att det var jobbigt för han också, men jag vet faktiskt, alltså jag har frågat någon gång efteråt och så där hur liksom, ja, men nästan mer bett om ursäkt. Alltså, det var ju min känsla liksom, att fan, det här är mitt fel. Och det var det ju. Det var jag som körde. Jag kan inte lägga någonting på någon annan. Det var jag som körde. Och alldeles för dåligt. Och det är väl mer det liksom, att jag, ja, i något tillfälle där ganska tätt in på liksom, hur är det? Och, ja. Men vi har inte pratat desto mer om det. Så. Och det. Sen är det ju, nu har inte han då, men och det där är ju, du har ju själv varit med, det är ju den här jargongen då som kan vara liksom något av det första man fick höra liksom. Ja, nu får du bjuda på rulltårt liksom. Ja, kul. Det var ju kanske inte det man känner att det är inte det jag behöver just nu.
Nej, det var inte det. Det var inte det första.
Nej, så att men nu har jag har ju fått höra det många, 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 många gånger efteråt på en skämtsam nivå. Men, och det är faktiskt några gånger som jag har sagt att vet ni, nu räcker det.
Ja, det är så.
Jag vill inte, ja. Inte på senare tid, men ändå i närheten efter det där liksom ett par år och så. Så att, men nej, det tycker jag var, det var jobbigt.
Ja, det där är intressant, och just som du säger, man tänker liksom på vapen, man tänker på knivar och pistoler och sådär, att poliser ska skada sig, och vi har ju haft, vi hade, nu har jag glömt bort vad hon hette, som, hon jobbar i Umeå nu, de voltade, de var lite söder om Umeå då ner mot, de voltade, då dog ju hennes kollega.
Ja, i Fredrika.
Just det, i Fredrika.
Ja. Och det där var ju jag tror att det här var, det var väl strax före.
Men jag tänker på det här också, att är det den polisiära hjärnan då som liksom fortfarande jobbar innan det här emotionella kommer? För att jag har ju varit med om liknande, att jag har blivit oerhört liksom rädd efteråt, nästan inte kunna stå på benen, men då har jag liksom varit i lugn och ro, men då har liksom en typ av chock infunnit sig. Är det för att man fortfarande fungerar liksom på polishjärnan och liksom, ja, nu ska jag gå dit och det ska jag dit och de ska skjutsa mig hit och det ska dit, och sen när man först liksom kan släppa ner axlarna, så då man,
ja, är det... Ja, jag vet inte om det är det, för samtidigt så, alltså ja, jag vet inte. Är vi liksom, är vi lärda, är vi skolade liksom att reagera så, eller är det adrenalinet som gör det, eller alltså jag vet inte, jag tycker bara att det är ju jävligt obehagligt.
Har du åkt förbi den här platsen? Har du varit förbi den här platsen vid något senare tillfälle?
Ja, det har jag.
Av tillfälligheter eller av du sökte upp den platsen?
Jag åkte dit.
Ja, du gjorde det.
Jag åkte dit, ja.
Hur var
jag
det
åkte
då?
Dit och jag, ja, det var alltså, det var jävligt jobbigt att se. Och vi var dit precis i närtid efteråt för att se liksom, hur såg det ut. Och då ser man ju att det hade ju kunnat gå riktigt, riktigt dåligt. Jag tittar här, jag har bilder från det. En kollega som tog några bilder på det. Så jag har dem ibland. Jag tittar på dem så sent som förra veckan, tittade jag på bilderna. Från det, när bilen låg där upp och ner. Så att det, ja, Det vet inte, det är ju kanske lite så här korkat att göra det och påminna sig om det, fast samtidigt är det ett sätt att bearbeta också.
Ja.
Och hela tiden påminna sig om att det är bara ett jobb.
Men jag tänker när du märker att du kommer en svacka där, och när du kommer ur den här svackan så inser du att vägen inte går rakt fram utan att den svänger. Mm. Och du säger till din kollega så här, håll i dig. Hur mycket uppfattar du av, så att säga, du berättar när ni passerat Krondike, den här lyxstolpen, men jag menar den voltar. Vad hinner du tänka någonting där att nu...
Alla detaljerna, det är ju egentligen det är ju sånt som jag har kommit fram till efteråt. Jag hinner ju bara tänka, håll i dig, försök väja och missa den här stolpen, och sen flyger vi bara och sen ligger vi upp och ner. Det är liksom att det är ett krondike och sådana saker, och de här plastdetaljerna, det är ju sånt som jag liksom har, ja, jag har sett när jag varit dit, när jag var dit efteråt och sett på bilderna. Så det är ju ingenting som jag hann inte reflektera. Det är ju liksom 2 sekunder.
Vet du ungefär hur snabbt det gick då? Har du någon koll på det eller?
Ja, det gick inte jättefort ändå. Det kan ha gått kanske mellan 60 och 70, kanske. Det är en ganska, ganska smal, liten väg. Så att det gick inte jättefort, men det är ju nog fort.
Det visar också vilka krafter man jobbar med när man kommer med ett sånt stor plåtburk liksom, på hjul.
Ja. Och så, ja, det är ju helt... Ja, det är helt bisarrt egentligen. Och folk som åker runt och har grejer löst. Alltså, kollegor ibland liksom har sån brytverktyg, en kofot liggande löst, man har gjort någon husrannsakan. Så lägger man det bara i bakfät. Man känner bara, men gör inte så.
Nej, just det.
Nej, nej.
Ja, nej, men oerhört intressant, och också de här tankarna kring, du sa att det inte är värt det, för då sen då kanske man backar bandet och tänker sig, vad gjorde vi? Jo, vi försökte jaga ikapp någon som eventuellt kunde befinna sig på en plats, och vad var då den procentuella chansen att vi skulle hitta den och så vidare?
Ja, och som kanske har någonting i bilen.
Ja, just det.
Det är som bara liksom, det är bara kanske. Så att det är ju rent, ja, nej, det är värt att tänka på.
Ja, det var ju oerhört spännande historia, och tänkvärt också för er som kanske är på väg ut i polisyrket och är som kör bil överhuvudtaget, alltså. Man ligger och trycker. Jag körde tur och tur till Ludvika här nu i lördags, märkte att jag blev lite trött. Och då har jag satt upp en sån där regel, då måste jag liksom stanna. Så blev det någon kaffe och sådär. Men det är väl för att förr hade jag nog kört vidare liksom och kämpat mot den där tröttheten lite.
Ja, men så är det ju. Jag, som sagt, jag jobbade som resande säljare innan. Körde ju bil. Alltså det är många gånger man har kört och varit trött. Och det är ju så... Ja. Återigen, det är liksom... Vad är det värt? Man måste hela tiden ställa sig den frågan. Köp och sälj. Vad tjänar jag på att göra det här? Och vad kan jag förlora på det? Och gör man det så tror jag att svaret är ganska enkelt.
Ja, precis. Håll igen lite. Ja, Magnus, det var väldigt intressant. Det var ju alltså då ett minne som inte innefattade någon form av ingripande eller omhändertagande av en person. Men det visar också då, precis som du nämnde, liksom farligheten att transporteras i ett fordon, och oftast kanske i situationer där man, som du sa, kanske trycker på lite grann. Och då är det lätt att man, och särskilt om man kör på vägar man inte har färdats på tidigare.
Ja, så är det.
Vi kommer ju prata vidare lite grann i ett avsnitt på Patreon, och då ska jag försöka suga ur ett polisiärt minne som där du kanske har ingripit mot någon. Vi får se vad du har i minnesbanken. Men innan vi lämnar över till det avsnittet så tänkte jag höra med dig, hur mycket polisfilmer du bara tuggar igenom varje vecka?
Polisfilmer, alltså det blir inte så många.
Det blir inte det.
Nej, det blir inte så många. Det blir några. Min sambo älskar ju att se alla de här serierna och sådana saker. Så de brukar jag se med henne. Så där. Men nej.
Inte så mycket. Nej,
inte mycket. Nej, det är inte.
Är du påverkad av ditt yrke liksom också?
Ja, men det tror jag. Jag ska säga det. Nej, det tycker jag väl. De som jag tycker har varit bra, ändå, eller bra, men som var min, ja men ändå tycker jag, det är väl framförallt de första kanske med Johan Falk-filmerna som kom.
Ja.
De första där var ändå liksom rätt okej, sen spårade det ju fullständigt, men tycker jag, men de var väl ändå okej, men det är ju länge sedan nu.
Ja, jo, det är det.
Man önskar att man var som Gunvald, man kunde göra precis vad som helst, när som helst. Ja, bara klara för alltid.
Ja. Ja, visst. Det var hur grov i käften som helst.
Nej, det funkar inte.
Det hade inte funkat som säljare i alla fall.
Nej, en gång kanske, men det blir dåligt med pengar i slutändan.
Men hur fördriver du tiden då när du inte jobbar som polis och inte kollar på polisfilmer? Vad gör du på fritiden?
Just nu så har jag håller på med min sambo och dragit igång ett litet projekt med någon mindre renovering av något litet hus där. Men annars så är jag gillar idrott. Jag älskar idrott. Jag är fotbollstränare och innebandytränare för min yngsta dotter och har varit fotbollstränare för min äldsta dotter. Så det tar ganska stor del av min tid.
Ja,
det gör det.
Idrotten är rolig och det är bra för kidsen också, tror jag.
Ja, absolut. Det är riktigt kul. Det ger väldigt mycket, tycker jag.
Ja. Magnus, stort tack för att du ville vara gäst och tack för att du också förmedlade det här minnet kring den här avkörningen som jag förstår påverkade ganska mycket med tanke på vad som hände och framförallt kanske då när man tänker på vad som hade kunnat hända. Så ja. Tack så jättemycket.
Ja, men tack för att du fick vara med. Tack.
Tack. Snutsnack är slut för den här veckan. Jag hoppas att du lyssnar i nästa. Då kommer det ytterligare en gäst givetvis. Idag var det Magnus. Patreon.com/snutsnack för mycket bonusmaterial. Inte bara med Magnus utan med många andra. Vi hörs nästa vecka. Hej då.